Jag ska be alldeles strax. Vi ska bara först läsa en text. Filipperbrevet kapitel 2. Och vi ska bara vänta på att den kommer upp här. Där är den nu för tiden. Väntar rätt länge. Så här lyder Herrens ord. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människalik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knä ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Vi ber kort. Herre, vi tackar dig att du är mäktig, du är stor men du har också gjort dig tillgänglig, Herre. Och vi ber nu, Herre, att du ska öppna våra hjärtan och vi ska få se att dessa ord har liv och hopp för oss idag. I Jesu namn. Amen. Det är lätt att tänka att sådana religiösa texter som Bibeln, att så fort man läs en text så är det som att Gud har dikterat en text out of nowhere och ger oss den här texten. Och så läser vi det som dagens visdomsord. Men Bibeln är skriven på väldigt annorlunda sätt. Den är skriven av mängder av olika typer av författare på olika språk. Som talar om olika människor som möter Gud, drabbas av Gud i deras sammanhang. Och så skriver de texter när de har mött Gud, fyllda av Gud. Och så får man möta dem mitt i olika typer av historiska sammanhang. Den här texten som vi läste här är skrivet av Paulus. Och Paulus sitter i fängelset. Han väntar in sin dom ifall han kommer bli frikänd eller dödas. Det finns väldigt stora skäl till att denna mannen borde vara orolig. Hela hans liv står på spel. Och han inväntar sin dom. Men trots detta så är det här det mest glädjefyllda boken i hela Bibeln. Den här boken är väldigt kort. I min Bibel är den 3 sidor, inte så lång. Men ordet glädje återkommer ett dussintals gånger. Om och om igen så beskriver Paulus sig fylld av glädje. Det står till exempel i kapitel 4. Gläd er alltid i Herren. Jag säger om igen, gläd er. Vad får en man som sitter i fängelset och väntar in sin dom? Vad får en man att vara så fylld av glädje? Och det är nästan lite mer speciellt när man funderar på vem den här Paulus är. Så Paulus, han var en person som inte trodde på Jesus när Jesus levde på jorden. Vi vet inte om han träffade Jesus, men vi vet att efter liksom Jesus har dött och uppstått så var Paulus med och förföljde kyrkan. Han tyckte kyrkan var fruktansvärd och han fängslade folk, röstade på att de skulle avrättas. Det här var en person som tyckte kristna var fruktansvärda. Och för någon anledning så förvandlas hans liv.
en dag när han rider på väg till Damaskus just för att arrestera fler kristna, så möts han av ett ljus där Jesus talar till honom och han får möta en kärlek som förvandlar hans liv. Och denna texten talar om denna kärleken som gör att alla perspektiv förändras. Allting förvandlas i ljuset av den kärlek han mött i Jesus. Så mycket så denna person väljer att istället sätta sig i positionen av att vara kristen och bli den som är förföljd. Som man gör ända till slutet av 60-talet där han avrättas just för sin tro. Men hela vägen fram till dess så verkar han ha funnit en glädje som är helt fantastisk. Och det är denna glädjen jag vill prata om. Hur får vi del av denna glädje? Och texten vi läste, den har två delar. Första delen så talar Paulus om hur vi ska leva i ljuset av att Jesus är Herre. Och den andra delen av den här texten som jag kommer börja prata om lite. Du kan ta upp slide nummer två där. slide nummer två då, som är det där vi ser där på skärmen. Här citerar Paulus en äldre hymn eller någon form av dikt. Jag vet inte hur många avhandlingar som finns bara på de här verserna. De här har fascinerat människor i flera århundraden. För vad Paulus gör mitt i sitt brev är att han citerar, antingen är det någon form av hymn eller dikt eller bekännelse. Man märker det på språket ändras, det är en annan typ av rytmik i liksom grundspråket, det är poetiskt språk. Där han berättar om de goda nyheterna om Jesus Kristus som har förvandlat hans liv. Så vi börjar med det här, vi börjar med slutet och så slutar vi med början av den här texten, vad Paulus säger. Så här kommer första anledningen till varför Paulus är fylld med glädje. Det är för att han har mött kärleken som den här dikten, den här sången talar om. Så börjar han så här. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Alltså vad han säger här är att Jesus Kristus var inte bara en vanlig människa. Han var människa, fullt ut människa. Men innan han blev människa så regerade han som Gud. Jesus är Gud fullt ut vad det innebär att vara Gud. Det betyder att Jesus är skaparen av universum. Det betyder att han har kontroll över varenda molekyl, varenda atom. Han har koll på varenda hårstrå. Han är så otroligt stor. Så otroligt mäktig. Och så går han vidare att denna Jesus som ägde allt, änglar tillber honom. Han har all makt. Han som är så upphöjd som man kan bli. Han gjorde vad ingen förväntade sig. Han blev människa. Vi har levt i 2000 år av kristendomens historia, så vi är väldigt van med att höra att Jesus, Gud, blev människa. Men vi måste förstå att det här är en av de märkligaste påståenden som kristna gör. Först kanske det låter som, är det inte någonting som flera religioner påstår? För man har kanske sett filmer eller hört berättelser om de här olika gudarna i Grekland och i Norden, Thor och Oden och så vidare. Men dessa gudar i den typ av religion var egentligen inte riktigt allsmäktiga. Det fanns flera gudar, de var ungefär som oss fast på steroids, lite starkare, lite bättre. Men fyllda med olika problem och så vidare. Och ingen var allsmäktig. För det kan inte finnas flera gudar och alla är allsmäktiga. Det hade liksom varit kaos. Därför är den typ av religion så blir när man tror på flera gudar som vandrar bland människor, så blir det inte gudar som är allsmäktiga och så. Men i religionen där man bekänner att det finns en enda gud, så säger man verkligen att han har kontroll över allting, att makten tillhör honom. Det finns inget som kan konkurrera honom. Han har inga rivaler, inga konkurrenter. Han har all makt. I en sån religion så blir det jättekonstigt att han som är helt obegränsad väljer att bli begränsad. Han som är odödlig väljer att bli dödlig. Men trots den här väldigt konstiga tanken så står det, han, Jesus, som var till i Guds gestalt, han är fullt ut Gud, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Denna tanken har kristendomen kritiserats för av andra religioner, av ateistiska tänkare. Andra religiösa tänkare, teologer har alltid sagt till kristendomen, ni är konstiga. För om ni tror att Gud är upphöjd, om ni verkligen tror att Gud är allsmäktig, hur förnedrande är det inte att han ska bli som oss? Det är som att vi ska bli en myra och leva som myror i flera år. Det är liksom vi är så mycket större. Vi är så mycket större det där. Det är inte lämpligt. Men att säga Gud som är källan till all liv, att han ska begränsa sig och bli som oss, det är dårskap, heresi. Det är ett sätt att vanära Gud. Till och med ateistiska tänkare som den berömda Richard Dawkins har sagt flera gånger att tanken om att om en gud finns, att han skulle bli en av oss och bry sig om våra vardagsliv, det är så konstig tanke, det är en fånig tanke. Han har väl mycket bättre saker att tänka på än oss. Men trots denna kritiken så har kristendomen insisterat i 2000 år exakt vad Paulus säger. Att även trots att Gud är så stor, så annorlunda från oss, så mäktig, så gör han sig tillgänglig. Hans storhet är inte kontrast till hans tillgänglighet. Hans storhet är inte kontrast till hans personlighet, att han är personlig. Och kristendomen gör nästan problemet värre, för de insisterar på att människan har vänt sin rygg mot Gud. Att människan, istället för att inse att Gud är i centrum av universum, att han är källan till liv, så har människan vänt sin rygg från Gud. Och vad vänder man sig till då? Jo, man vänder sig till motsatsen till liv, till död. Om man har valt ett liv där man är upprorig Gud, där man istället för vilja ha Gud i centrum, sätter man sig själv i centrum av universum. Och så eskalerar ondskan i världen, synden i världen, och vi ser krig, vi ser orättvisor, olika typer av saker som är hemska på jorden. Folk ärar inte Gud. Och vad är Guds respons till en värld som vänder sin rygg mot Gud? Jo, han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud så som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev en människa lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Det vi ser här är att Jesus är en annan typ av herre. Jag tror de flesta här, inklusive mig, är rätt skeptisk till monarkier, kungar, liksom, som jag menar som regim, att man har en kung som regerar över ett land. För vi har sett så mycket korruption och vi har sett så många människor som bara använder sin makt för sina syften, för de vill ha och ha och ha. Men här ser vi att Jesus är en annorlunda herre. Han är inte som herrar på jorden. Istället för att vara en person som bara vill ha och ha och ha, så ser vi en som ger och ger och ger. Så att han till och med hänger blodigt på ett kors där folk hånar honom och säger: om du är Guds son, ta dig ner från korset. Och han kan det om han vill. Men i Guds frälsningsplan, det enda sättet att försona människan med Gud är att han som själv är fullt ut människa, fullt ut Gud, ska dö och ta på sig straffet för synden så att vi kan gå fullkomligt fria. Här har vi en herre som ger och ger och ger. En herre som är god, ödmjuk. Men denna berättelsen slutar inte med hans död. Vi kan ta nästa slide. Utan det står så här. Inte den, nästan. Där, strålande. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att Jesu namn, alla knä ska böja sig, böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Berättelsen slutar inte med Jesu död, utan berättelsen slutar med att Jesus har visat en väg ur döden, ur graven, där han uppstod till liv och lovar de som vill följa honom att, att detta livet finns tillgängligt för oss. Det är de här sanningarna som förvandlat Paulus liv. För att vara en person som har velat förfölja kristna, som har mött en kärlek där han har sett att Gud såg honom, älskade honom, trots att han har gjort de mest hemska sakerna mot Kristi kyrka. Och att han, Jesus Kristus, dog för honom. Förvandlade hans liv och alla hans prioriteringar. Han fann en kärlek som var så annorlunda än allt han mött. Så att även om han är förföljd, även om han sitter i fängelse, har han funnit skäl till att glädjas för att Jesus är Herre. Döden har inte sista ordet. Min synd eller min mörker kan inte skilja mig från Gud. Gud älskar mig. Och jag vill leva för honom. Så vad gör man med den här sanningen? Jo, Paulus tog emot denna sanningen som en gåva. Han tog emot denna frälsningen som en gåva. Och det förvandlade hur han levde. Hur förvandlades det? Nu kan vi gå till slide 1. Strålande. Anledningen Paulus citerar den här hymnen är inte bara för att berätta om de goda nyheterna, för att han skriver till Filipperna, de kan nog den här hymnen. Han citerar säkert en hymn de känner till. Det här är sanningar som de känner till. Men han citerar den här hymnen för han vill påminna den hur det borde påverka vår attityd, våra hjärtan. Så säger han så här, det var så texten började. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni nu får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag. Vi kan pausa där. Han säger att om, han skriver till Filipperna, om ni har verkligen känt att Kristus kommer med tröst i våra liv, om vi känner att den heliga ande har visat sin kärlek i våra hjärtan, vad borde vi göra då? Jo, han säger vi ska ha samma sinnelag. Vad betyder det? Det betyder inte att vi ska ha exakt samma åsikter eller tycka samma saker hela tiden. Men det han vill bjuda in oss till är att ha samma attityd. Samma riktning, samma linje. Och så förklarar han vad den här attityden är. Han säger så här. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och sen kommer himlen. Vad han säger är att den mest lämpliga responsen i mötet av den här kärleken är ödmjukhet. Det är lite oväntat. Den lämpliga responsen han säger som vi ska ha när vi möter en sån här kärlek är ödmjukhet. Jag tror att Paulus försöker säga en annan källa till den här glädjen han har är just ödmjukhet. Så vad är då ödmjukhet? Jag ska vara väldigt kortfattad med detta. Det enda vill jag också säga, det enda som kvalificerar mig att säga någonting om ödmjukhet nu är att jag är i desperat behov efter ödmjukhet. Jag längtar efter det. Det finns inget mer attraktivt än det för mig, och det finns så mycket brist på det i mig själv. Men jag är övertygad att om vi ska smaka mer på den här typen av glädje som Paulus har, så finns det någonting, den här typen av ödmjukhet han kallar oss till. Och i antiken så var ödmjukhet någonting som ansågs dåligt. Liksom, när man läser de grekiska filosoferna, Platon, Aristoteles och så vidare, de snackade ner ödmjukhet. Det var mesigt, det var inget man skulle ha. In kommer kristendomen och säger ödmjukhet är i hjärtat av hur vi ska vara som människor. Och jag vet inte vad ni hör när ni hör ordet ödmjukhet. Jag misstänker att alla kan ändå känna att ödmjukhet är väl bra. Men det kanske låter lite grått och tråkigt. Typ, okej, vi måste väl vara ödmjuka ibland. Och jag tror att om vi tänker så har vi nästan missat hjärtat av ödmjukhet. Ödmjukhet är källan till glädje. Stolthet är det som snor vår glädje. Stolthet är det som gör världen grå. Det är det som gör oss avundsjuka, bittra, arga. Det där är inte glädjefyllda känslor. Stolthet, som är någonting som alla brottas med, är någonting som finns i våra hjärtan. Och det är någonting som ständigt tar glädje från oss. Det är sånt som gör att vi inte kan glädjas för andra. Det är sånt som gör oss alldeles för självupptagna. Istället säger Paulus, Jesus visade ett annat sätt att vara människa. Var så till sinne som Kristus. Och hur var Kristus? Han visade vad ödmjukhet verkligen är. Jesus var den mest glädjefyllda person som vandrade på den här jorden. Han blundade inte för sorg på jorden, han var öppen med det. Men han var fylld av glädje mitt i sorg och så vidare. Och då måste vi inse att ödmjukhet är inte dålig självbild. Det är inte dåligt självförtroende. Det är inte personen som klankar på sig själv offentligt. Ibland kan vi försöka imitera ödmjukhet till falsk ödmjukhet. Och det är ofta det, man klankar på sig själv och vill nästan ha bekräftelse av andra. Det är inte riktig ödmjukhet heller. Jesus visade vad ödmjukhet är. Han hade inte dålig självbild. Han var inte osäker på sig själv. Han klankade ner på sig själv. Utan det han var att han var en glädjefylld person som brydde sig om andra människor. Han hade ingen dålig självbild, men han var inte självupptagen heller. Han var en person som var fylld av glädje, intresserad av människor. Och därmed så tror jag Paulus säger det där, här finns en nyckel i hur vi ska vara på denna jord. I Ordspråksboken 26, en bok i Gamla testamentet, så står det så här, en varning för att bli stolt, där det står så här: ser du en man som är vis i egna ögon, då är det mer hopp om dåren än om honom. Det är en varning för att vi ska inse att det finns någonting bättre med ödmjukhet. För ödmjukhet betyder att jag behöver inte ha kontroll över allt. Jag behöver inte veta allt. Jag behöver inte alltid visa att jag har rätt. Utan jag kan vila i att det går bra för andra. Jag kan vila i att det
fint att se vad som händer i världen. Och jag kan verkligen vara öppen för att Jesus är Herre. Jag kan inse att jag behöver inte vara i förarsätet. Jag behöver inte vara i centrum av universum. Utan när jag placerar Jesus i centrum av mitt liv, då finner jag en annan typ av glädje. Därför vill jag avsluta med bara tre korta, jättekorta punkter. När en predikant säger nu kommer tre punkter, låter som åh nej, nu kommer en halvtimme till. Det här kommer att ta 4 minuter. Så håll ut, sen är vi klara. Jo, jag tror det finns vissa saker vi kan göra för att på ett sätt döda stolthet och ta del mer av glädje. Att få leva lite mer likt Kristus. Jesus levde det liv vi inte kan leva. Det är liksom han dog den död vi inte kan dö. Men det vi kan göra är att steg för steg bli lite mer lika honom när vi får möta den kärlek som han har gett oss. Och det första vi kan göra är att vi kan be. Vi kan be och säga, Herre, den där typ av ödmjukhet, ge det till mig. Avslöja stoltheten som bygger upp som en mur, som gör mig immun för kritik, immun för att vara intresserad av människor, som skapar bitterhet, så mycket sorg i mitt liv. Herre, ta bort det, rena det. Förlåt mina synder som du gör när vi bekänner det. Och Herre, ge mig ett mjukt hjärta. Som ser människor, som längtar efter att veta vad som händer i andras liv. Och som längtar efter dig, som vill se din vilja ske före min. Det kan vi göra. Och det är en bön jag tror Jesus älskar att besvara. Det andra vi kan göra är att vi kan öva oss i tacksamhet. Vi kan varje dag påminna oss, ha något litet meddelande på telefonen och minnas. Tacksamhet är ett sätt att vara människa. Både till varandra. Det är så ofta vi glömmer tacka varandra för vad människor gör i våra liv. Eller vad bidrag folk gör till andra. Att vi vill ha ögon som ser och vill vara tacksamma för vad som sker i andra människors liv. Men också inför Gud. Gud har gett oss så mycket. Han har gett. Han har älskat. Låt oss ha en inställning i våra hjärtan. Som tackar Gud. Och det sista jag vill säga är att vi kan alltid gå till. Nu är det inget kors här som brukar vara i kyrkor. Men vi kan alltid gå till korset också. För när jag känner det själv. När min stolthet är som värst. Det bästa liksom sättet att attackera min stolthet. Är att gå till Jesus. Se vad han har gjort för mig. Där finns ingen plats för min stolthet. Hur kan jag vara stolt när han dog för mig? När han älskat mig? När jag om och om igen gör mina misstag så ger han av sin nåd och sin kärlek. När vi går till korset som Paulus gör när han citerar det här hymnen. Det är han tar församlingen till det de på ett sätt redan vet. Jesus älskar er. Han levde det liv ni inte kunde leva. Han älskade er ända in till döden. Och visade väg ur döden och graven för er. Där finns källan till ödmjukhet. Och där finns källan till glädje. Låt oss tacka Jesus då för vad han har gjort. Herre, vi tackar dig att du är god. Det finns ingen som dig, Herre. Och Herre, jag vill bara be en bön om det är folk som brottas med stolthet. Det gör vi alla. Så. Men om man vill denna stund bara internt för sig själv. Bara överlämna sin stolthet till dig Kristus, så vill vi bara göra det med våra hjärtan och säga Herre förlåt oss att vi så ofta är stolta Herre, men Herre ge oss av den här ödmjukhet och glädje som finns i dig Herre. Och vi vill också bara tacka dig för vad du har gett oss. Att du är närvarande på denna platsen, att du är god, att du är barmhärtig, att du är nådefull, att du är trofast när vi är trolösa. Så ber vi Herre att din frid ska komma över oss nu Herre. Att din frid ska få
Landa i våra hjärtan, i våra sinnen, så vi blir mer till sinnes så som du. Mm. Vi ber i Jesu namn. Amen.